morgon och välkomna till Ålands lagting. Vi har plenum den 27 september. Klockan är 9.30 och plenum börjar med närvaroregistrering. Varsågoda. Lagtingsledamöterna Annette Holmberg Jansson och Veronica Törnros anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata angelägenheter. Det gör att 28 ledamöter är närvarande, vilket antecknas. Vi inleder med andra behandling med ärende nummer 1, tillfälligt likviditetsstöd till kommuner, lagförslag 16, 2023-2024 samt finans- och näringsutskottets betänkande 13, 2023-2024. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förvaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion? Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är slutbehandlat. Nummer 2 på agendan handlar om ny landskapslagstiftning om flyghavre. Lagförslag 18 2023-2024 samt finans- och näringsutskottets betänkande 16 2023-2024. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om bekämpning av flyghavre för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är slutbehandlat. Ärende nummer 3. Registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården. Lagförslag 17 2023-2024 samt social- och miljöutskottets betänkande 5 2023-2024. I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i första behandlingen eller förkasta dem. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslagen för beslut i andra behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Förlåt. Lagtingsledamot Mogens Lindén, varsågod.
Talman, ledamöter, jag tänkte bara avisera det nu att som jag också tidigare sa, gällande register, det är ju två lagar. Gällande registerbaserad kvalitetssäkring, den som har nummer 15, så står jag bakom utskottets utlåtande. Gällande regler om vårdgarantin så kommer jag att begära lagtingets ställningstagande till min reservation.
Tack för det. Och diskussionen är därmed avslutad och detaljbehandlingen börjar. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslag till landskapslag om ändring av 20 paragrafen landskapslagen om hälso- och sjukvård för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Ledamot Mogens Lindén.
Jo, talman, ledamöter, jag har ju ingen förhoppning att mina argument på något sätt skulle påverka handläggningen. Det har jag erfarit, så fungerar logiken. Jag hoppas ju att man kommer ha så småningom en översyn av hela hälso- och sjukvårdslagen, och därför så kommer jag att lyfta fram de enligt mig viktiga synpunkter där det framförallt finns saker reglerat i lagen som inte hör hemma i lagen utan som hör hemma i bedömningen av den enskilda patienten, och att hur man ska handlägga brådskande remisser överhuvudtaget inte framgår. Men det har jag ju utvecklat i debatten, både i utskottet och här senast, så det behöver jag inte göra dess mera, och det har bara återupprepat mig och det är ingen idé. Så jag hänvisar helt enkelt till min reservation och föreslår att den här regeln om vårdgarantin egentligen borde den beredas på nytt lite mer omsorgsfullt, men det betyder i praktiken att det föreliggande förslaget skulle förkastas.
Vi har därmed från ledamoten ledamot Alfons Röblom, varsågod.
Jag ber att få understödja ledamoten Lindéns förslag.
Diskussionen är därmed avslutad och lagtingsledamoten Mogens Lindén, understödd av lagtingsledamoten Alfons Röblom, har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig och omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar lagtingsledamoten Lindéns förslag om förkastande röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstning vidtar, talmannen röstar ja. Omröstningen är avslutad och utföll 25 ja-röster, 2 nej-röster och 1 som avstår. 2 ledamöter var frånvarande. Vi har alltså lagtinget har alltså omfattat utskottets betänkande. Och lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är slutbehandlat. Ärende nummer 4 handlar om ändring av lagtingsordningen för Åland. Lagmotion 2023-2024, lag- och kulturutskottets betänkande 9-2023-2024. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslaget för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs betänkandets kläm. Talmannen konstaterar att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Lagförslaget är förkastat. Föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen och lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. Ärende nummer 5, ändring av lagtingsordningen för Åland, lagmotion 3-2023-2024 samt lag- och kulturutskottets betänkande 9-2023-2024. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslaget för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs betänkandets kläm. Talmannen konstaterar att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Lagförslaget är förkastat. Föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen och lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. Ärende 6, ändring av lagtingsordningen för Åland, lagmotion 4, 2023-2024 och lag- och kulturutskottets betänkande 9, 2023-2024. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslaget för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion? Ingen diskussion. Föreläggs betänkandets kläm. Talmannen konstaterar att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Lagförslaget är förkastat. Föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen. Lagförslagets andra behandling är avslutad och ärendet är slutbehandlat. Ärende nummer 7, första behandling efter bordläggning. Avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget, lagförslag 24, 2023-2024 samt finans- och näringsutskottets betänkande 17, 2023-2024. Ärendet bordlades vid plenum den 25 september 2024. Fortsatt diskussion och den inleds av lagtingsledamoten Ville Valve. Varsågod.
Talman, vi bordlade mycket riktigt detta lagförslag i onsdags för vi ville att regeringen skulle få möjlighet att ta till sig ny information i form av Finlands regerings budgetproposition. I nämnda budgetproposition minskar alltså sjukförsäkringen med 1,87 miljarder euro, vilket är 437 miljoner mindre än i den ordinarie budgeten för 2024. Den här anslagsminskningen den hänför sig till ändringar av läkemedelsersättningar på 60 miljoner euro mindre och också ändring av regeln om beräkning av sjukdagpenning och några små saker till. Men jag noterar tyvärr en viss likgiltighet ifrån regeringsbänkarna med tanke på att både Finlands och Ålands regeringar nu fördyrar tillgången på medicin och riksavdragen dessutom försämras vad gäller vård, omsorg, fysioterapi och ergoterapi. Det verkar helt enkelt inte finnas någon större vilja att ta en tankepaus och sätta sig in i vad det betyder. Att läkemedlen blir dyrare i landet på grund av minskad FPA-ersättning och att vi på Åland också fördyrar läkemedlen genom att ta bort avdragsmöjligheten för bland annat just läkemedel. Och nu vet ni, vi vet alla att FPA minskar läkemedelsersättningen. Vi vet att självrisken för läkemedel höjs från 50 till 70. Vi vet att den index minns. Vi vet att hushållsavdraget minskar vad gäller vård och omsorg. Men visste ni också att momsen på läkemedel höjs från 10% till 14%? Propositionen om momshöjning på läkemedel levererades till riksdagen i förrgår onsdag. Momshöjningen på läkemedel avses träda i kraft den 1 januari 2025. Den här propositionen är väl värd att läsa, men faktiskt bakgrundsdokumenten är ännu bättre för den som intresserar sig för konsekvensanalyser och hur olika former av åtgärder drabbar olika inkomstgrupper. Och ni kan specifikt bekanta er med ett pressmeddelande från statsrådet den 12 september. Det här föregick alltså propositionens avlämnande. Och det finns någonting som kallas för rådet för bedömning av lagstiftningen. Deras uppgift är bland annat att göra just konsekvensbedömningar. De tar ställning till lagstiftningens konsekvensbedömningar. Och den här är riktigt bra. Jag kan varmt rekommendera den. Nå, vad har regeringen gjort? Jo, man levererade en ändring av mervärdesskattelagen 18b-22a. Och där höjs momsen på läkemedel från 10 till 14%. Rådet för bedömning av lagstiftningen ger i korthet tummen upp till propositionen, berömmer det för goda konsekvensbedömningar och förordar att det förs till riksdagen med vissa kompletteringar som man också kan se i propositionen att ha gjorts. Och jag rekommenderar varmt att läsa den promemorian som rådet uppgjorde den 12 september 2024. Bland annat för att här finns ett resonemang kring samverkningarna mellan en höjning av den allmänna mervärdesskattesatsen för läkemedel och en sänkning av den nedre gränsen för skattskyldighet. Det tror det också vara av intresse för landskapsregeringen med tanke på vilka vilka skatteförändringar ni har lyft här i salen och aviserat att ni har på kommande. Sen finns det också ett mycket jordnära resonemang om vad dyrare läkemedel betyder för medborgaren. Och jag citerar: om en konsument inte har möjlighet att köpa den mängd läkemedel som han eller hon behöver till ett högre pris genom att anpassa sin konsumtion, kan propositionen delvis ha skadliga indirekta hälsoeffekter. Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen kan propositionens konsekvenser vara betydande även om det gäller en mycket begränsad grupp av människor. Till exempel läkemedel eller nödvändighetsvaror vars prisändringar kan påverka personer i sårbar ställning. I propositionen bör det preciseras vilka grupper av människor som särskilt kommer att påverkas. Och det är ju onekligen ett bra rättesnöre. Och talman, det här lagförslaget nämner inte momshöjningarna. Det har överhuvudtaget inte nämnts i lagtingsdebatten. Och momsen nämns dock i remissutlåtandet från social- och miljöavdelningen som en viktig faktor att ta hänsyn till i den fortsatta beredningen. Jag vill som sagt varmt rekommendera en läsning av promemorian, specifikt den om momshöjning på läkemedel. Där finns mycket goda modeller för konsekvensanalyser som ni kan ha nytta av i ert arbete. Så vad borde regeringen göra då? Jo, ni borde låta sjukkostnadsavdraget förbli i kraft ett år till. Så får ni tid och kraft för ordentliga konsekvensanalyser och riktade effektiva kompenserande åtgärder. Ni sparar pengar, talman, på att ge detta lite tid och överväga vilka riktade åtgärder som gör mest nytta för ålänningarna. Det jag är genuint orolig för är att ni nu snabbt höftar fram lite högkostnadsskydd och bidrag för sammanhållningens skull. Och sen kommer ni på, oj då, läkemedlen. Och SPAs ersättning för läkemedel sjunker, momsen höjs från 10 till 14 och vi slopar sjukkostnadsavdraget för alla som har läkemedelskostnader. Herr talman, till sist. Om vi höjer blicken lite från momsen, mer mot ett makroekonomiskt plan, så infinner sig även frågan. Om vi tittar på regeringen Orpos sammantagna momshöjningar, nu avser jag både den allmänna momshöjningen, jag avser höjningen på läkemedel och jag avser också den kommande aviserade som inte kommer ännu på sötsaker. Om den nu inbringar 5 miljoner mer i landskapskassan på årsbasis, är det då mödan värt att snabbt och nu slopa sjukkostnadsavdraget för att inbringa cirka 970 000? Tack för ordet.
Tre repliker begärda till huvudanförandet. Den första går till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Det är mycket bra påpekande om momshöjningen av läkemedel. Det är ju så att vi brukar i generellt sett här på Åland försöka parera sådana här effekter. Vi såg faktiskt landskapsregeringen tacknämligt göra just det, eller i alla fall en del av det, i samband med att vi fick reda på att bostadsbidragen höjdes. Och nu har vi ett ypperligt tillfälle att just parera de här ökade skatterna på läkemedel genom sänkta skatter här på Åland. Men regeringen är ju tvärsom nu. Utan man höjer skatten på rikssidan och här på Åland så tänker man föreslå ytterligare skattehöjningar. Så på sätt och vis, eller inte på sätt och vis, utan det är ju faktiskt så att de sjuka som bor här på Åland blir dubbelt drabbade till följd av det här. Tack.
Repliksvar ledamot Valve.
Tack talman. Ja, vi har ju vår källstyrelse. Vi kan parera saker som riksregeringen gör. Vi har gjort det förut. Också den här regeringen har gjort det. Det finns positiva exempel som den här regeringen har tillämpat och använt källstyrelsen på. Så varför inte också här?
Andra replik, ledamot Wikström.
Jo, tack herr talman. Det är onekligen svårt att förstå. Det är ny information och vi politiker måste ju kunna ta till oss ny information. Vi hade inte kunskap om det här när den här debatten inleddes, men vi vet det här nu. Och jag tror att det är ålänningarnas intresse helt enkelt att man funderar igenom det här en gång till. Och det skulle också vara väldigt klädsamt av majoriteten, som är en betydande majoritet, att tänka igenom det här en gång till. Vad har man att förlora politiskt på att göra det? Ingenting. Tack.
Andra replik, svar ledamot Valve.
Tack talman. Och sen försöker jag, ett ärligt försök ska jag säga till regeringsblocket, att vara konstruktiv. Om det är nu så att ni håller på med konsekvensbedömningar oberoende av om ni jobbar med extremt kort tidshorisont och de kompenserande åtgärderna ska fram nu eller om ni kommer att presentera dem senare, så har ni stor nytta av att läsa promemorian från den 12 september som ligger till grund för momshöjningen av läkemedel. från 10-14%.
Nästa replikskifte inleds av vice talman Måtar.
Tack talman. Lagtingsledamot Ville Valve gör en bra och pedagogisk beskrivning av den dubbeleffekt som nu drabbar den åländska befolkningen som har sjukdomskostnader. Momsen på läkemedel höjs med 40% blir det då, om det går från 10 till 14. Och det här får givetvis betydande, det kommer knappast att drabba apotekens vinstmarginaler, det vill säga priserna ökar fullt ut. Och samtidigt så bestämmer vi att vi kommer ju inte att vara med på det, men samtidigt bestämmer regeringspartierna att man ska ta 1 miljon extra från ålänningarna. Det är beklagligt, det finns ingen samordnad tanke i det här. Det här är ju förstås ny information som kom alldeles nyligen. Jag ska själv läsa den här promemorian som lagtingsledamoten nämner. Och jag rekommenderar att regeringspartierna ska göra detsamma.
Ledamot Valve, repliksvar.
Jag instämmer. Man skulle rent av kunna säga att det är en trippeleffekt. Alltså om man kombinerar FPA-sänkningen av ersättning för läkemedel, specifikt de höjer källrisken till 50-70% och indexbinder den. Och utöver sänkningen av FPA-ersättning lägger till momshöjning för läkemedel 10-14% och sen dessutom lägger på slopandet av sjukkostnadsavdraget. Så då pressas läkemedelspriserna under år 2025 från tre håll samtidigt, och det är det som jag vill göra församlingen uppmärksam på. Tack.
Andra replik, vice talman Motor.
Tack talman, lagtingsledamot Valve. Det blir en effekt som man gärna skulle se en närmare uträkning på, och det kan man ju konstatera att när finans- och näringsutskottet behandlar ett ärende inom 24 timmar i det stora hela så finns det ju inte tid varken för tjänstemän eller personer utanför det här lagtinget som man normalt hör i sådana här förfaranden. De har inte möjlighet att komma och berätta vilka effekter får det här. Vad blir de sammanlagda effekterna för människor som har sjukdomskostnader? Det är beklagligt att det går till på det sättet. Och den här samverkan, det är mycket riktigt att det är en trippel samverkan. Jag sa i misstag dubbel samverkan. Det är såklart så att det är en trippel samverkan av alla de här effekterna. Och den kan bara beskrivas med ett ord. Den är beklaglig. Tack talman.
Ledamot Valve, andra repliksvar.
Ja, tack talman. Sen orsaken till att jag för fram den här promemorian är att jag tror det är så att de uträkningarna som görs i promemorian, de måste göras annorlunda för Åland. Men sättet att resonera är i högsta grad väsentligt för Åland, och särskilt resonemanget kring hur olika skatteåtgärder samverkar. Tack.
Nästa replikskifte inleds av ledamoten Lindbäck. Varsågod.
Jag värderade herr talman, ledamoten Ville Valve. När man ser till hur reservanterna har formulerat sig vad gäller då utskottsbetänkandet, så framstår det med önskvärd tydlighet att också oppositionen i grunden är för att sjukdomskostnadsavdraget ska avskaffas, alltså att det inte längre tjänar ett syfte och inte längre ägnat att uppnå det vad det kanske en gång i tiden var tänkt för, och att den egentliga orsaken till att man inte vill att det ska avskaffas nu är det att man inte ännu har fått ta del av de kompensatoriska åtgärderna. De kompensatoriska åtgärderna, de har ju regeringsblocket utlovat, och det var Ville Valve nu, ledamoten Ville Valve nu anför. Så är egentligen då någonting som regeringsblocket ytterligare måste ta till sig när man ser över de kompensatoriska åtgärderna. Alltså de här på senare tid inträffade då.
Repliksvar, ledamot Valve.
Jag tror att ledamoten Lindbäck läser in lite mycket kring reservanternas vilja, för det som står i reservationen det är det att det bästa hade varit om regeringen återtog detta lagförslag, men eftersom regeringen inte har återtagit det och inte heller visar någon vilja på det, så återstår alternativet att förkasta lagförslaget i andra behandling, och det är det som vi också kommer att göra i ärendets andra behandling. Sen instämmer jag, och jag tackar också för kommentaren att regeringen behöver överväga också dessa förändringar. Det är väsentlig förändring att momsen på läkemedel höjs från 10% till 14%.
Andra replik, ledamot Lindbäck.
Ja, värderade talman, när jag läser alltså reservanternas reservation, Ville Valve och ledamoten Kornborg, så kan jag på intet ställe utläsa att sjukdomskostnadsavdrag i sig skulle vara bra och att det inte borde avskaffas. Det man ju ondgör sig över är att det nu föreslås avskaffat utan att man samtidigt kan ta del av de kompensatoriska åtgärderna som man har utlovat och som förstås borde kanske ha funnits redan nu. Men det är väl bra då att man kan ta till sig när då majoritetsblocket ska komma med förslag till de kompensatoriska åtgärderna också kan väga in det som nu har anförts i den fortsatta debatten. Men ett är säkert, de kompensatoriska åtgärderna kommer att komma. Det kommer att jag ställa mig bakom och ge ett löfte om.
Andra replik, svar ledamot Valve.
Bara för att det inte ska råda någon som helst otydlighet så är vi emot att sjukkostnadsavdraget slopas. Vi har motiverat det i den här debatten med att ärendet inte har varit välberett från början till slut. Jag har anfört flera exempel på det. Jag har också anfört flera exempel på hur vår verksamhetsomgivning har förändrats genom regeringen Norrpås budgetproposition, genom momshöjningen som kom i onsdags. Jag tror att vår ståndpunkt börjar vara ganska klar vid det här laget.
Tack. Följande anförande går till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Tack, herr talman. Jag kommer att upprätthålla mig kring det här utskottsbetänkandet och de felaktigheter som finns i det här betänkandet. Eller det som tyder på att allt det här har gått alldeles för snabbt till och de dubbla budskap som utskottet och majoriteten skickar genom utskottet. För det första så står det i betänkandet att höjningen av grundavdraget ska kompensera för det här borttagandet av sjukdomskostnadsavdraget. Det är ju precis tvärt emot vad finansministern sa i remissdebatten i ett replikskifte med mig själv. För vi båda konstaterar, både finansministern och jag själv, att så är inte fallet. En marginell höjning av grundavdraget kompenserar inte borttagandet av sjukdomskostnadsavdraget. Och det är uppenbart här då att utskottet antingen inte har lyssnat på debatten, men oavsett inte har gjort sitt arbete när man påstår någonting som här. För det är ju helt enkelt inte sant. De kompensatoriska åtgärderna saknas vidare helt och hållet. Det finns heller inte några tecken på att någon sån här ska komma, även om man intygar det. Man pratar ju mest om förvärvsinkomstarbetare och man pratar om tillväxtpolitik. Trots att det här förslaget borde handla till stor del om den äldre befolkningen och våra pensionärer. Då över hälften av de som lyfter sjukdomskostnadsdraget är pensionärer. Inte ett ord om det. Men jag kommer återkomma i ett senare anförande om bara pensionärerna och hur de påverkas. Sen vidare så skriver man här då att det har en relativt liten effekt för de lägsta inkomstgrupperna, skriver utskottet vidare i sitt betänkande. Det här trots att det i lagförslaget står precis tvärtom. Det vill säga, i lagförslaget så står det att förslaget påverkar således relativt mest de inkomsttagare som har en nettoförvärvsinkomst under 15 000 euro. Återigen, utskottet skriver någonting i sitt betänkande som går stick i stäv med lagstiftningen. Det är högst anmärkningsvärt och kan bara tyda på en oerhörd brådska i utskottet. Vilket vi märker också i och med att utskottet bara har tagit 2 dagar på sig att genomföra det här. Alltså man ändrar en lagstiftning som man ska göra grundligt och noggrant på 2 dagar. Redan har vi 2 fel, men det är inte slut. Det fortsätter. Man skriver vidare i utskottets betänkande att statistiken ger inga besked på hur det slår i den slutliga beskattningen. Här blir jag också, jag hörde det här i debatten också, jag blir uppriktigt sagt, här är ytterligare ett fel. Hur kan man inte resonera sig fram till det här? Vad är den genomsnittliga skattesatsen på Åland? Ja, runt 17%. Jag kan inte exakt, men vi säger 17%. Om man tar det avdraggilta beloppet som redovisas här, så når man gånger då 0,17%, så når vi den kostnaden som sjukdomskostnadsavdraget, hur mycket sjukdomskostnadsavdraget blir. Alltså det blir ungefär 1 miljon på bägge sidor. Så det här stämmer inte heller. Alltså, ni har rusat igenom det här och det är fullt av grova felaktigheter. De summorna är exakt likadana. Det är ytterst beklagligt. Man fortsätter med betänkande och endast fokusera på människor som förvärvsarbetar. Och återigen, över 50% är pensionärer. Man har inte hört någon äldreorganisation. Man har inte ägnat ett ord åt den äldre befolkningen. Inte ett ord, trots att det här, de huvudsakliga förmånstagarna som grupp i av sjukdomskostnadsavdraget är pensionärer. Det är inte rätt det här. Sen så fortsätter man att ondgöra sig över skatteförvaltningens arbetsbörda och hur dåligt det här är. Men i samma lagförslag så presenterar man avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga, alltså ett nytt avdrag som är åtminstone lika tungt administrativt som det här avdraget är. Men skatteförvaltningen är ju inte ens en åländsk myndighet. Men ändå så oroar man mig mycket mer om skatteförvaltningens arbetsbörda än om vår äldre befolkning. Ja. Avslutningsvis så pratar man om tillväxtpolitik. Och tillväxtpolitik har väl sin plats, men det blir lite lösryckt när man avslutar på det viset. När man pratar om ett avdrag som är till för att hjälpa människor som är sjuka. Och framförallt sjuka pensionärer. Man borde ägna ett ord åt det också. Eller resonera vidare om det här. Vidare så har man inte överhuvudtaget ägnat en tanke åt att fördjupa sig i hur den här reformen. Alltså det är två reformer. Den ena reformen är avskaffande av sjukkostnadsavdraget. Och de två andra reformerna är ju reformerna av patient- och klientavgifterna. Samt reformerna av grundavdraget. Hur de påverkar sjukdomskostnadsavdraget. Inte en tanke. Inte ett ord. Trots att det är högst relevant. Vi har ingen statistik för hur de här reformerna påverkar sjukdomskostnadsavdraget. Och regeringen har inte gjort det arbetet. Utskottets arbete är ju, jobb är ju att granska sådana här saker. Ta upp saker som inte har funnits med när regeringen har kommit med sitt förslag. Se, är det här vettigt eller inte? Nej, utskottet har inte gjort sitt jobb. Och avslutningsvis så vill jag säga att det här är ju nu ett förslag som drivs igenom av Liberalerna med finansministern i spetsen som inte är här. Och vidare så är ju utskottsordförande själv också liberal. Jag kan inte förstå hur man driver igenom det här så ojämntänkt som det faktiskt görs nu. Om man ska behandla det här som ett vanligt lagstiftningsärende, som exempel så diskuterade vi igår ett ärende som handlar om register, patientregister och klientregister. Vi höll på ett par veckor med ett sånt ärende som inte är överhuvudtaget lika viktigt för befolkningen som det här ärendet, i mitt tycke i alla fall. Drabbar inte lika många människor. Så det här är då kritiken mot utskottets betänkande och jag kommer återkomma med situationen för pensionärerna. I och med att utskottet inte har gjort det arbetet så får väl vi göra det. Tack.
En replik begärd. Vice talman Måtar, varsågod.
Tack talman. Det är intressant det som ledamoten Wikström kommer in på när han konstaterar att det är Liberalerna som driver det här främst via sin icke-folkvalda finansminister. Vi kan konstatera att för 10 år sedan så ville till stor del samma liberala lagtingsgrupp att man skulle utöka det här. Man skulle göra det så att man hade ingen inkomstgräns och man fick ännu större, bredare befolkningsdel som skulle få njuta av det här avdraget. Det var bara 10 år sedan. Man kan lite fundera att är det 10 år så byter man. Med 10 års mellanrum så byter man fot och byter åsikt radikalt vad som är bra för det åländska samhället. Det är anmärkningsvärt. Det skulle bli intressant. Får vi se samma utveckling angående vindkraften eller vad tror Wikström? Det skulle vara intressant att veta. Jag återkommer sen till skattemyndigheterna i nästa replik. Tack talman.
Talmannen påminner om att repliker ska rikta sig mot huvudanförandets innehåll. Varsågod. Ledamot Wikström.
Jo, tack herr talman. Nej, det ger ju uttrycket att vända kappan efter vinden en helt ny innebörd när man har kommit med en motion där man föreslår det motsatta faktiskt som det här lagförslaget innebär. Och det är de två, tror jag, mäktigaste ministerposterna i landskapsregeringen som de som innehar dem är också de som har undertecknat den här motionen. Så det är anmärkningsvärt. Och varför skulle vi inte få se någonting liknande när det gäller vindkraften? Eller vilket annat ärende som helst för den delen. Om man ändrar sin politik så radikalt så vet man inte riktigt vad man ska tro. Det vore intressant att lyfta upp något anförande från den tiden. Från den tiden när det här, man föreslår att det här sjukdomskostnadsavdraget ska utökas. Och se hur det skulle se ut här i debatten idag. Tack.
Vice talman Måtar, andra replik.
Tack talman. Jo, och min förra replik hänförde sig till kommentaren som ledamoten Wikström diskuterade att det här är ett förslag som Liberalen har lagt fram och således har rätten att diskutera den saken. Jag fortsätter med skattemyndigheterna som talaren även har varit inne på. Och vi kan konstatera att det verkar ju faktiskt som att landskapsregeringen har större omsorg om hur det går för skattemyndigheterna och huruvida det kostar 20 eller 40 eller 50 000 euro extra för dem. Det är ett större bekymmer för landskapsregeringen än att man tar 1 miljon enligt de liggande siffrorna från befolkningen. Vi ska komma ihåg att när man höjer priserna på läkemedel via momsförändringar och via FPA-försämringar så är det ju inte längre 1 miljon vi talar om heller. Vi talar om kanske 1,2 miljoner eller så. Det är det regeringen nu önskar ta från befolkningen. Tack talman.
Andra repliksvar, ledamot Wikström.
Jo tack herr talman. Det är precis som ledamoten säger att i samband med momshöjningen på läkemedel så ökar i mängden avdrag som man kan göra i beskattningen, eller det, så skulle det ha blivit om man skulle ha valt att behålla det här avdraget. Nu blir det ju inte så. Nu blir inte fallet på det viset, utan nu tappar man dels ett skatteavdrag för att man är sjuk och dels får man betala mera skatt för att man behöver läkemedel. Så det är ju det som är konsekvensen. Det blir en dubbel skattehöjning för de sjuka på Åland som i huvudsak är pensionärer och kvinnor. Men jag kommer in på det här mera i mitt nästa anförande. Tusen tack herr talman.
Nästa anförande går till ledamoten Mogens Lindén. Varsågod.
Talman, ledamöter. I normalfall när man diskuterar i vilka sammanhang som helst med människor så brukar det väl vara så att man påverkar varann. Har någon ett klokt argument så måste jag tänka att Mogens sabla, jag har fel, att det där var ju, har jag inte tänkt på. Men nu har jag ju märkt efter de här månaderna att logiken är ju inte alls den, utan hör man till regeringsblocket då är man alltid lojal, oberoende av om det kommer nya fakta i dagen. Och då blir det ju väldigt mycket i de här diskussionerna i plenum ren teater. Och det tycker jag är otroligt beklagligt. Jag är lite förvånad, som jag är ju vänstervriden, jag kallar mig grön vänster och kanske närmast ligger Socialdemokraterna, men att man lägger fram ett lagförslag när det är så många oklarheter och säger jo, vi fixar till det sen. Men vi vet inte alls hur. Jag var tacksam också här att ledamot Valve lyfte fram det här som jag inte hade noterat med att momsen förhöjs på läkemedel från 10-14%. Självrisken för läkemedel förhöjs. Sen har vi det som jag tycker att det är en ren subvention av den privata sjukvårdssektorn med att man har höjt bidraget, FPA-bidraget per läkarbesök från 8-30%. Så i min värld så det enda rimliga när det nu de senaste veckorna har kommit fram så väldigt mycket olika aspekter är att man skulle göra en ny och grundligare beredning. Men det kommer man ju inte att göra därför logiken är glasklar. Man röstar alltid med sitt parti. Så enkelt är det. Så den här diskussionen är ju egentligen meningslöst och så även detta inlägg. Brådskan förstår jag inte heller. Socialdemokraterna 2012-13 så de var emot att man skulle avskaffa uppenbarligen liberalerna 2015. Och vad är det som har skett? Och det enda som jag tycker att kan förklara det här, det är det här brevväxlingen mellan skattebyrån och finansavdelningens jurist. Jag tycker om man talar om att någonting är ovärdigt så kommer det nya fakta. Då måste man ju kunna säga stopp ett tag. Vi tar det här tillbaks till och bereder ärende på nytt. Men så kommer ju inte att ske. Det här var ett onödigt inlägg. Jag ber om ursäkt. Men det är i alla fall min ståndpunkt.
Tre repliker begärda. Första går till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Tack herr talman. Nå, i motsats till ledamoten själv så anser jag inte det här var ett onödigt inlägg. För det är ju, ledamoten är ju inne på de ökade kostnader som kommer från finska sidan nu. Och man blir ju funderad för de här ökade kostnaderna, alltså man höjer momsen och gör andra förändringar på finska sidan, så gör ju det att skulle man behålla det här sjukkostnadsavdraget så skulle det de facto bli att kosta lite mer än idag. Det är konsekvensen. Likaså är konsekvensen av de reformerna som gjordes tredje kraft det här året med klient- och patientavgifterna, att det här avdraget skulle ha blivit något dyrare. Så man kan ju fråga sig, är det här någonting då som regeringsmajoriteten kände till och visste om att så här är det? Och att man därav nu vill bli av med det här i god tid innan de skulle drabba då kommunernas ekonomi i det här fallet. Tack.
Ledamot Lindén, repliksvar.
Ja, tack ledamot Wikström. Jag egentligen har inte så mycket att tillägga. Här har Åland en egen behörighet och den bör man utnyttja på ett ansvarsfullt sätt. Det tycker jag inte man har gjort i det här.
Ledamot Wikström, andra replik.
Så är det. Vi har en egen behörighet i den här frågan. Och det är ju tyvärr så att för varje steg som vi tar där vi blir mer och mer likt Finland så blir vi ju också mer och mer likt Finland. Att befolkningen sen ska förstå överhuvudtaget varför vi ska ha en självstyrelse så blir det svårare och svårare att motivera när alla delar som gör oss unika successivt matas bort, hackas bort från vår lagstiftning. Särskilt sådana här skatteavdrag som det här som ett exempel på något som gör att det faktiskt är lite bättre att bo på Åland. Det är lite enklare om du är sjuk att bo på Åland än om du bor på finska sidan, i det här fallet i alla fall. Tack.
Ledamot Lindén, andra svarsreplik.
Ja, tack ledamot Wikström. Det som jag när jag tittar på de här parallelltexterna också så får man dra av för sjukdom i det här föreliggande lagförslaget. Men är tandprotetik ett implantat, är det sjukdom? Eller glasögon som gör att man kan läsa, är det sjukdom? Det är lite oklarheter också i när jag läser parallelltexten nu som hastigast. Så jag tycker återigen det bör bearbetas ytterligare och alla är eniga om att sjukkostnadsavdrag är en dålig form och det finns säkert bättre. Men det är ingen enkel ekvation och just därför det är inte en enkel ekvation så borde man redogöra för hur den ska se ut. Tack.
Nästa replik, vice talman Måtar.
Tack talman, ledamoten Mogens Lindén. Det är bra att det emellanåt också kommer lite filosofiska frågor för det är egentligen det som vi närmar oss. Det handlar om att man måste kunna möta den andra och lyssna och om man kommer in på pedagogiken här så en diskussion är ju precis så som ledamoten säger ett sätt att försöka kommunicera och lägga fram vad är det vettiga, vad är det vi ska göra, men här kommer vi ju ingen vart i den diskussionen hur bra argument vi än ger och hur många nya argument som än dyker upp, vilket vi har hört här av tidigare talare idag, som visar att det man planerar så blir bara värre. Den här patienten som är det åländska folket som ska betala skatt så lider bara mer och mer och ändå så vill den här regeringen göra saken värre genom att höja skatten. Tack talman.
Repliksvar ledamot Lindén.
Vice talman Måtar. Ja, jag kan bara svara. Jag är konsternerad. Punkt.
Andra replik, vice talman Måtar.
Tack talman. Ja, jag kan fortsätta med det här just att i en diskussion så måste man försöka lyssna och förstå varandra, lyssna på varandras argument. Det var det som lagtingsledamoten var huvudsakligen inne på i sitt huvudanförande. Och vi kan bara konstatera att det fungerar inte i det här ärendet, inte överhuvudtaget. Tack talman.
Andra replik, ledamot Lindén.
Ja, när jag diskuterade ute här vid kaffebordet här för någon dag sedan sa jag, men blir det här, antas inte den här lagen så blir det regeringskris. Är det faktiskt så? Då är det ju helt okigt.
Nästa replik, ledamot Stellan Egeland. Varsågod.
Tack talman. Ledamot Lindén tar ju upp här att han påpekar att lagtingsdebatten mest är teater. Och syftar då till att man alltid röstar med sitt parti och ändå inte kan ändra åsikt beroende på vilka argument som förs fram. Jag är ju helt enig med ledamoten där och det höll jag ju även upp i mitt anförande häromdagen. Att det är för mycket teater. Personligen så har jag faktiskt inte alltid röstat med mitt parti. Och det är av den enkla anledningen att min lojalitet står ju till väljarna. Väljarna har ju röstat på mig och Mogens Lindéns väljare har röstat på Mogens Lindén för att de anser att han har kloka åsikter. Då vill ju inte de naturligtvis se att Mogens gör tvärt emot sina kloka åsikter när det kommer till en röstning. Ja.
Repliksvar, ledamot Lindén.
Ja, tack ledamot Egeland. Det är ju så och jag håller med där att min lojalitet är med mina väljare och jag kan berätta att jag har blivit kontaktad av väldigt många som är väldigt förvånade över det här. Och jag känner en stark olust att jag skulle agera under de här åren när jag sitter i lagtinget utifrån någon form av abstrakt lojalitet. Utan för mig är diskussion det absolut viktigaste, att vi lyssnar på varandra. Och jag vet att här sitter väldigt, väldigt många kloka människor. Men styrs man av en blind, närmast blind partilojalitet, då blir det inte värdigt. Och jag säger återigen, skulle landskapsregeringen säga att vi måste ta det här till ny behandling och fundera ett tag till, skulle det väcka enorm respekt hos allmänheten.
Andra replik, ledamot Egeland.
Tack talman. En sak till som jag skulle vilja ta upp, det är ju det som har framkommit här under debatten och det är ju en massa faktorer som man inte har tagit med i beräkningen. Det har försvarats med att det är faktorer som man själv inte kan påverka, som till exempel det som händer i riket nu. Men vad man än gör så tar man ju alltid hänsyn till faktorer, även om man kan påverka dem eller inte. Om du så bygger ett hus, driver ett företag eller opererar en patient så måste du ju kunna avvika från den inslagna vägen när det uppkommer faktorer. Oavsett om du kan påverka dem eller inte så måste du ta en annan väg. Du måste ta hänsyn till dessa faktorer. Tack.
Ledamot Lindén, avslutande repliksvar.
Ja, jag brukar ju säga så många gånger åt mina patienter. Träffar du en absolut tvärsäker läkare kanske du ska byta läkare. Det är vetenskapens grund, det är ständigt kritiska ifrågasättande förmågan att ompröva. Men i politikens värld så är det tvärsäkerhet som är legio. Det är vi mot dem, vi är kloka, de är dumma och så vidare. Så vidare. Det är liksom en ny värld för mig. Så jag tackar med dessa ord för mig.
Nästa anförande går till vice talman Måtar. Varsågod.
Talman, bästa lagting och övriga åhörare. Det är väl sällan som, tror jag kanske aldrig har hänvisat till tidningsrubriker här från talarstolen. Men för inte allt för länge sedan så hade vi rubriken i Nya Åland där man konstaterar att när det gäller sjukdomskostnadsavdraget så har oppositionen rätt. Och jag uppmanar er här nu att man ska ibland tro på det som står i tidningen. Vi har rätt när det gäller det här. Och jag vill passa på när jag ändå står här och prata lite kort om kommunalskattelagen som är ett underutnyttjat instrument för det här lagtinget. Det är en lag som i dagsläget reglerar både samfundsbeskattningen och personbeskattningen och ungefär 32 paragrafer. Vi har ett, vad det nu är, 10-15-tal olika avdrag som gör att personer och samfund på Åland har en avsevärt bättre beskattningssituation än personer i resten av landet. Det vi nu håller på med är att vi monterar ner det här instrumentet, vi trubbar av det, vi på sätt och vis förstör det. Det är helt fel väg att gå. Det vi ska göra är att vi ska använda kommunalskattelagen mera och vi ska se hur vi på olika sätt kan sänka kostnaderna åt våra medborgare. Vi ska inte höja kostnaderna åt våra medborgare. Vi ska sänka våra egna kostnader. Vi ska försöka spara där vi själva har möjlighet att direkt påverka. Vi ska inte genast ge oss på medborgarna och ta av medborgarnas pengar på det sättet som vi gör nu när vi avskaffar, eller i varje fall försöker avskaffa, 18 paragrafen i kommunalskattelagen. Den här kommunalskattelagen hade ju tidigare en lydelse, alltså 18 paragrafen första momentet hade ju tidigare en lydelse som sa att den skattskyldiga har rätt att vid kommunalbeskattningen till fullt belopp göra avdrag för nettoförvärvsinkomsten, från nettoförvärvsinkomsten för egna och familjemedlemmars sjukdomskostnader som överstiger 84 E. Och för makar då var det dubbla beloppet, alltså i självrisk 168. Det här var ju en mycket, mycket, mycket bättre variant av det här avdraget. Det var en stor fördel för våra åländska skattebetalare, vilket de förtjänar. Vi kan ju också titta på statistiken. Att vi får år för år får vi bara mer och mer, har vi fått bara mer och mer skatt från våra skattebetalare. Och vad är tacken? Jo, vi bränner deras pengar i allt snabbare takt och vi vill ha mera. Det är det vi håller på med. Och vi borde verkligen allihop här se oss i spegeln. Och så borde vi komma ihåg, vem är vår uppdragsgivare? Jo, det är väljarna. Det är de som betalar skatt. Det här begrep man inom åtminstone det liberala partiet 2014, ännu i november, när man la en motion om att gå tillbaka till den här lydelsen på 18 paragrafen första momentet kommunalskattelagen för Åland. Man argumenterar då för att sjukdom är ju någonting som förr eller senare drabbar de allra flesta. Det vill säga det är ett jättebrett avdrag. Alla får förr eller senare nytta av det här. Man påpekar det här med att det är ett stort slag mot den privata ekonomin. Oberoende om man är låg-, medel- eller höginkomsttagare. Om man blir sjuk. Man konstaterar att sjukdomsavdraget var en betydelsefull kompensation för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenser som förutom själva sjukdomen drabbar den här sjuka och den personens familj. Det här var ju superfina argument som är fullständigt gångbara idag, men som man har glömt bort och som man har kastat i sopkorgen från liberalt håll av för mig helt obegripliga skäl. Och för den som överhuvudtaget är lite intresserad av politik så bör man titta riktigt noga på den här typen av lappkast som det utgör när man ena dagen tycker si och andra dagen tycker så. Och ena sidan tycker man det ena och andra sidan det andra. Sådana politiker vill man inte ha. Man vill ha politiker som säger så här blir det. Man vill inte heller ha politiker som lovar en massa, vilket vi har fått höra nu av de tre partier som ingår i den här regeringsbasen. Där det ena partiet säger att det kommer det ena, det andra säger det andra. Och det tredje, som nu i och för sig mest har varit tyst, men där har nu också lovats att det kommer någon form av kompensation. Det här är helt uppåt väggarna. Det är beklagligt att vi ska behöva uppleva den här typen av skattehöjningar. Och som om inte det vore nog, så har vi under den här processen fått veta att det här meddelar man i mars till skattemyndigheterna att det var klart. Avdraget skulle bort, meddelar man. Genom e-postkorrespondens. Det har sen sagts att det var någon junior jurist på finansavdelningen. Struntprat. Den som vill se på det här e-postmeddelandet får det av mig, och så ser vi alla som är inkopplade. Junior är i varje fall det sämsta adjektivet som man kan använda för att beskriva de personer som visste om att det här hände och att man gjorde det. Vad gjorde man sen då? Jo, mars fick gå. April fick gå. Maj fick gå. Vi jobbade med budgeten då. Kunde man inte ha nämnt det i samband med budgetbehandlingen. Sen blev det sommar och någon gång i juli får det väl ut på remiss. Men i augusti kom det hit till det här lagtinget. Och när det kommer till det här lagtinget, då är det helt plötsligt bråttom. Man brukar skämtsamt säga att den later för brott i kvällen. Jag vet inte om det stämmer in här, men helt plötsligt var det bråttom. Vad har man gjort under den här tiden? Vilken minister var det egentligen som hade det? Var det kanske så att, har vi fått hjälp av Socialdemokraterna här? Var det så att det var minister Sekais uppdrag att se till att ta fram de kompensatoriska åtgärderna? Men man fick det inte gjort och man fördröjde det här och trodde att det kanske skulle rinna ut i sanden. Ska vi tacka honom för att det här har gått långsamt? Eller är det finansminister Perama som har fått kalla fötter och som låter det här dra ut på tiden? Så att nu är det jättebråttom. Och nu behandlar man det här ärendet som om det skulle vara någon form av ointressant blankettlag som ska ge någon fnu på 24 timmar. På några få möten där man får kalla sina höranden själv och där man har en, så som jag har hört det, otrevlig ton mot tjänstemannen som inte producerar tillräckligt snabbt.
Talmannen påminner om den rekommenderade talartiden som vi har kommit överens om i lagtinget.
Tack talman. Är det den här typen av förfarande vi ska ha? Och samtidigt så ska vi också, vi i oppositionen, så fort ett lagförslag kommer på det här sättet, så fort det kommer en skattehöjning på 1 miljon eller mera för medborgarna, och man vet om det i mars och säger att det ska hända i mars men informerar oss i augusti, då ska man aldrig säga att det är bråttom. Då kommer vi alltid att använda oss av samtliga möjligheter som finns för att vi ska ha så lång tid som möjligt att sätta oss in i det här ärendet. Och det ska vi inte få någon form av kritik för, eftersom det är helt rätt. Det var inte vi som började med det här. Det var inte vi som satt på ett lagförslag och i princip dolde det för lagtinget under flera månader, trots att man hade det som i en ask och meddelade Skatteverket att så här är det. Tack talman, jag slutar där och återkommer kanske i nästa anförande. Tack.
Talmannen påminner också om den praxis vi har som gör gällande att enskilda företag och enskilda personer som inte har talan i detta lagting inte heller ska pekas ut. Vi har två repliker begärda. Den första går till ledamoten Lindström. Varsågod.
Talman, vice talman Måtar har väldigt bra anförande här. Någonting som jag vill ta lite fasta på som inte har blivit egentligen lyft alls är ju också, som jag kan se, en demokratisk problematik med att ta bort ett allmänt sjukkostnadsavdrag och ersätta det med andra kompensatoriska bidrag, så där kan det ju också vara mångfacetterade problem. Jag tänker på godtycklighet. Bidrag så kan ju riktas selektivt på oklara grunder som öppnar för att makthavarna favoriserar vissa grupper framför andra istället för ett mer jämlikt lösnings- och som egentligen då ett allmänt sjukkostnadsavdrag är. Tänker också på minskad förutsägbarhet som ett allmänt avdrag som en skattesänkning är, så är det tydligt och gäller för alla. Men en oklara bidrag kan ju leda till osäkerhet i vem som kvalificerar sig och på vilka grunder. Hur ser talmannen på det? Vice talman Måta på det?
Vice talman Måta, repliksvar.
Tack talman. Det där är ju en väldigt intressant snudd på filosofisk fråga det också. Det vill säga skillnaden mellan bidrag och avdrag. Den stora skillnaden är ju den att när det gäller bidrag så har samhället, politikerna, bestämt att här får du lite pengar och du ska använda det till det här. Det vill säga det är en mycket större samhällsstyrning på ett bidrag. Medan ett avdrag så handlar det om att jag tjänar pengar, jag betalar skatt. Jag får lov att betala lite mindre skatt när jag har en viss typ av avdrag. Jag får lite mera pengar över och jag väljer själv. Det är inte samhället som väljer åt mig, utan jag väljer själv vad jag använder det överskottet till. Jag kan spara det, jag kan konsumera det, jag kan investera det, bara som exempel. Tack talman.
Ledamot Lindström, andra replik.
Tack talman. Jo, det är ju precis jag ser på det, för att det här finns ju alltid en risk nu med att ta bort en allmän skattesänkning och ersätta det med bidrag, så har vi ju risk för politisering, för att här kan ju då regeringen använda bidrag till att till exempel vinna politiskt stöd genom att gynna vissa grupper, och det kan ju undergräva rättvis representation och skapa allmän misstro mot systemet. Hur ser Måta på det?
Vice talman Måta, avslutande repliksvar.
Tack talman. Jag är lagtingsledamot Lindström. Det där är också en bra poäng. Och så som jag konstaterade här i början, också när jag hänvisade till den gamla liberala lagmotionen, så där konstaterades mycket riktigt att alla, i princip alla, blir förr eller senare sjuka och har sjukdomskostnader. Så alla får någon gång i varje fall nytta av det. Och redan nu vet vi i lagförslaget att det är cirka vad det nu var 10 000 personer som använder sig av det här avdraget. Det är ju det är ett mycket stort, brett, och det är ett rättvist avdrag som inte gör skillnad på folk och folk. Alla blir sjuka någon gång. Tack talman.
Nästa replik går till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Ja, det är som ledamoten säger här då, att det är ju en typ av, när man, ja, som ledamoten tidigare var inne på i replikskiftet här också, det är ju en typ av centralisering det här. En centralisering av makten då till Mariehamn här, till landskapet, där man bestämmer vem ska gynnas av de här bidragen då, som allt som vi hört talas om är bidrag. Vem ska gynnas av bidragen? En centralisering av beslutanderätten bort från medborgarna och till landskapsregeringen och lagtinget. Och det är ju det tydligaste exempel egentligen på vänsterpolitik. Det är ju så man gör då. Man vill inte att människor har inte förmåga att bestämma sådana här själv, hur deras egna pengar ska användas, utan det måste vi göra centralt ifrån. Och det är ju anmärkningsvärt här, vi säger tidigare tala om den nya moderna centern, men inte har jag tidigare heller uppfattat att Liberalerna skulle vara ett parti som har gått så långt vänsterut nu som man är på väg. Tack.
Vice talman Måta, repliksvar.
Tack talman. Ja, vem ska gynnas? Och visst är det centralisering. Visst, de vill kunna bestämma över vad folk ska använda pengar till. Man vill kunna ge de här pengarna åt någon här. Du blir beroende av oss. Använd de här pengarna till det här som vi säger att du ska använda pengarna till. Det är beklagligt. Det vi kommer på tal om centralisering, så kommer vi att få se den rörelsen vidare nu när det här då lagförslaget kommer att gå igenom förr eller senare. Och då kommer man ju sen att gå på kommunerna efter det och förstås ta bort den kompensation som man har givit. Men frågan är om det inte sen kommer moms på den kompensationen också när man drar bort det. Eller vad man nu sen ska kalla det. Att blir det ett nollsummespel, eller blir det rent av så att man ändrar landskapsandelarna så att kommunerna kommer till slut att gå back på det här. Och då är man inne på den linjen som vi hade i en tidigare regering också här för någon mandatperiod sedan. Att kommunerna sakta men säkert svälts ut. Tack talman.
Andra replik, ledamot Wikström.
Jo tack herr talman. Nej, men kommunerna är ju en central del av just det här lagförslaget, i och med att man har ju flaggat för att man ska ta bort pengar från kommunerna i samband med grundavdraget. Så ledamoten har ju helt rätt. Det är absolut en del av ärendet det här. Och det kommer vi få se. Absolut. Vi kommer få se kommunerna. Vi har snart budgetdebatt, inte så länge kvar. Jag är helt säker på att man förbereder just ett sådant här förslag i landskapet just nu. Och jag tror att remissutlåtandena från kommunerna som var så positiva till det här lagförslaget skulle ses i en helt annan dagar om hela paketet presenterades på samma gång. Det vill säga också, man ger med ena handen och man tar med den andra. Det är precis det som kommer ske här och nu. Tack.
Avslutande replik för vice talman Måtar.
Tack talman. Jo, det finns ju då i lagförslaget på sidan 10.43 så talar man om de ekonomiska effekterna för kommunerna. Och här talar man också om att man ska höja grundavdraget, det är ju en del av det här paketet. Samtidigt konstaterar man att man kompenserar grundavdraget hos kommunerna till 70%. Ja, men då så. Det blir dyrare för kommunerna det här också. Så det är ju bara att gratulera kommunerna och gratulera de partier som tror att de ska anses vara någon form av kommunvänliga. Tack talman.
Nästa anförande går till ledamoten Christian Wikström i denna debatt som alltså handlar om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget och inget annat. Varsågod.
Tack herr talman. I det här anförandet så hade jag tänkt fokusera på pensionärerna. Pensionärerna och den äldre befolkningen på Åland är ju de som, det är den huvudsakliga målgruppen för det här avdraget, i och med att majoriteten av alla som nyttjar det här avdraget så är pensionärer. Trots det så talar inte varken lagstiftningspromemorian eller lagstiftningsförslaget eller utskottet om pensionärerna. Vilket är högst beklagligt. Utan man pratar om de som förvärvsinkomstarbetar. Bara om de som jobbar. Så att pensionärer i vårt samhälle är de som betalar högst skatt. Ja, förutom väldiga höginkomsttagare. Och i utskottet så har man inte heller hört någon representant från den äldre befolkningen. Och varför har man inte gjort det? Ja, men som svar fick man, nej men vi hade inte tid med det. Nej, vi hade inte tid med att höra den grupp av befolkningen som... Alltså, 500 000 euro så tar man av pensionärerna. Vi hade inte tid att höra den gruppen. Vi hade inte tid med det. De kunde inte komma på 2 dagar. Ledamoten Holmberg som är utskottsordförande sa just de här orden i förra debattillfället som vi hade. Det är mycket anmärkningsvärt. Jag har inte varit så länge i lagtingen, men jag har inte varit med om någonting liknande tidigare. Att man gör på det här viset. Det kan inte ha att göra med någonting annat än att man anser sig vara så mäktig nu när man sitter med så många mandat att man kan göra precis vad man vill. Ja. Sen är det ju också så att den äldre befolkningen, varför den gruppen som nyttjar så mycket av det här avdraget? Det säger sig självt. Det här är ett avdrag som man gör om man är sjuk. Och befolkningen som helhet, människan som helhet, så blir sjukare ju äldre man blir. Så det är inte konstigt att det är den gruppen av människor som drabbas allra hårdast av den här typen av avskaffande. Över 50%. Hur många är det, om vi resonerar lite om hur många människor drabbas av den äldre befolkningen? Ja, det är ungefär 10 000 människor. Lite under 10 000 människor som gör det här avdraget varje år. Och vi har ungefär 7 500 pensionärer på Åland som är över 65 alltså. Det är alltså ungefär 5 000 människor, äldre sjuka människor, som drabbas av det här avskaffandet. Och som, när man är äldre så är man ju sjuk varje år också. Alltså så är det. Man har medicinkostnader för diverse åkommor som har kommit under livet. Så man gör det här avdraget varje år. Det är inte ett engångsavdrag utan det sker varje år. Därför är det här att betrakta som en generell skattehöjning för alla pensionärer. Eller nästan alla pensionärer. Jag sa just att det är 5 000 som drabbas. Vi har ju faktiskt 7 500 över 65, så det är bara 2/3 av alla Ålands pensionärer som blir fattigare med det här förslaget. Det är inte bara, det är jättemånga. De har inte hörts. Sen har vi fått höra upprepade gånger från majoriteten här att det här är bara de rika som gör det här avdraget. Alltså jag brukar inte ändå bli upprörd, men i det här fallet så blir jag det ändå. Vet ni ens, kära majoritet, vad medelinkomsten för en pensionär är på Åland idag? Ni som pratar om att det är bara de rika som gör de här avdragen. Det är stor skillnad mellan kvinnliga och manliga pensionärer. Den statistiken som jag har är från 2020. Det var den senaste som jag hittade, men det finns säkert senare också. Kanske någon kan upplysa mig om de siffrorna i så fall. Det som jag hittade är att kvinnor har mycket lägre pension än män. 1 500 euro i genomsnitt. Och män har något högre. Men är det här mycket pengar? Är de här människorna rika, tycker ni, på något sätt? Så är det ju absolut inte. Det är däremot så att det är en del av befolkningen som en del av den mest utsatta gruppen människor i vårt samhälle som lägger en betydande del av sina inkomster, sin pension, på just att hantera sin egen sjukdom. Det är de människorna nu som drabbas mest av det av ett förslag. Och vad jag tror, så tror jag inte heller att det kommer komma kompensatoriska åtgärder som just riktar sig till den här gruppen av människor. Varför tror jag det? För att majoriteten bara pratar om tillväxtpolitik. Man pratar bara om att det är de som jobbar som ska ha det bra. Och man pratar om förvärvsinkomster när man pratar om exempel. En pensionär som lyfter 15 000 i månaden, i året, så har rätt till sjukdomskostnadsavdrag. Ja, de kompensatoriska åtgärderna var inne på. De kommer inte att rikta sig till pensionärer, tror jag. Utan troligtvis till förvärvsarbetare. Så då slopar man alltså ett avdrag som är riktat till en grupp av människor och gör någon typ av kompensatoriska åtgärder till en annan grupp av människor. Ja, om jag skulle vara pensionär så skulle jag vara väldigt, väldigt orolig just nu. Och det leder ju då till att de hamnar och betalar ännu mer skatt än vad de gör. Med anledning av det här, herr talman, så vill jag avisera ett ändringsförslag till betänkandet här. Och det ändringsförslaget som jag vill avisera är 18 paragrafen första momentet. Som lyder så här då, ändringsförslaget som lyder så här att den skattskyldige har rätt att vid kommunalbeskattningen till fullt belopp göra avdrag för nettoförvärvsinkomsten för egna och familjemedlemmars sjukdomskostnader som överstiger 84 euro. För makar gäller dock ett avdrag från förvärvsinkomsten får göras för sjukdomskostnader som sammanlagt överstiger 168 euro. Vet ni vad det här är? Det här är samma förslag som Liberalerna la för ett antal år sedan. Och det är ett bra förslag. Och för att ni ska ha tid att fördjupa er i det här ärendet så begär jag bordläggning av den här frågan i enlighet med 73 och 74 paragrafen i arbetsordningen. Tack, herr talman. Till måndag. Tack, herr talman.
Vi har en replik begärd. Den går till ledamoten Mogens Lindén. Varsågod.
Ja, tack ledamot Wikström. Vad är vänster och vad är höger? Jag tycker inte det är vänsterpolitik att avskaffa sjukkostnadsavdrag. Vänsterpolitik handlar för mig att värna fattiga, svaga grupper i samhället och värna låginkomsttagare. Höger, det är vad vi ser vad regeringen Orpo har gjort. Man höjer momsen för läkemedel, man höjer maxgränsen för FPA. Högkostnadsskydd, man subventionerar den privata sjukvårdssektorn. Så den här retoriken att det handlar om höger och vänster tycker jag nog precis tvärtom med i förhållande till ledamot Wikström. Så jag tycker att en vänsterpolitik vore att bereda det här grundligt på nytt.
Svarsreplik, ledamoten Wikström.
Jo, tack herr talman. Jag tror inte att jag pratar om vänster- och högerpolitik i mitt anförande, men min syn på det hela är väl att när man lägger höger ut så värnar man den individens frihet och förmåga att bestämma över sina egna medel. Och det exemplifieras just av det här ärendet som jag ser det, att här har vi ett avdrag som riktar sig till, så att människor får mera pengar i plånboken, framförallt de människor som är utsatta, framförallt kvinnliga pensionärer. Medan det som regeringen föreslår nu är att man ska samla in de här pengarna och rikta dem på något annat sätt. Oklart hur, för det vet vi inte. Trots att man har känt till det här sedan mars så vet vi fortfarande inte det. Tack.
Andra replik, ledamot Lindén.
En kort fråga bara. Sjukdomskostnader i det här förslaget som vi får utdelat här nu. Inkluderas tandvård, som jag ställde frågan i mitt anförande, därför att ett tandimplantat som är tveklöst är de dyraste, det kostar ungefär 3000 idag, 2-3000, som kanske enligt skattebyrån är de som har gagnats mest av det här avdraget. innefattas det när man talar om sjukdomar? Det är för mig lite oklart.
Andra replik, svar ledamot Wikström.
Tack, herr talman. Så till vad jag har förstått det så är det så att det inkluderas. Och det är ju också, tal om den äldre befolkningen som ledamoten också värnar om, lika så jag, så är det en av de viktigaste faktorerna att du har dina tänder i skick så att hela kroppen kan vara i skick. Och just tandvårdskostnader är ju en väldigt stor kostnadspost. Har man inte råd, har man knappt råd med sina mediciner och sina läkarbesök, hur ska man då ha råd med större engångsposter som tandvårdsutgifter? Det har man ju inte. Då prioriterar man ner tänderna, och det borde jag ha tagit upp här när jag pratar om den äldre befolkningen, men ledamoten har helt rätt i det, att som man tidigare anfört också, att det är en väsentlig del i det här och varför det här är så pass viktigt. Det finns inga alternativ nu. Tack.
Nästa anförande går till vice talman Måtar. Varsågod.
Talman, bästa lagting och övriga åhörare. Jag ska fatta mig kort och meddela att jag understöder bordläggningsförslaget som lagtingsledamoten Wikström nyss gjorde med stöd av arbetsordningens 73 paragraf, första moment, sista mening. Tack, talman.
Tack för det. Nu tar vi en liten kort paus för en liten sån här. Det sitter lugnt och stilla. Vi konstaterar att detta ärende är bordlagt till nästa plenum. Vi kommer nu att avbryta dagens plenum för lunch. Och samtidigt så kallar vi också till talmanskonferensmöte direkt i anslutning till det innan ärendet går vidare.
Det är bordlagt, det är
tillräckligt. Ärendet är bordlagt. Och nu tar vi lunchpaus och så kallar vi till talmanskonferens. Nu. Lunchpaus för lagtinget som då auktionerar sig.
Plenum fortsätter och vi har kommit till punkt 8 på dagens lista. Och det är ny blankettlag om transport av farliga ämnen. Det är lagförslag nummer 2023-2024. Och det är social- och miljöutskottets betänkande nummer 6-2023-2024. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i det här betänkandet. Diskussion. Okej, ingen diskussion vad det verkar. Okej, det är social- och miljöutskottets ordförande, lagtingsledamot Christian Wikström, ska föredra betänkandet vad det verkar. Tack. Lagtingsledamot Wikström, varsågod.
Jo, tack herr talman. Så det här lagförslaget, så det är ju då en ny blankettlag om farliga ämnen som syftar till att uppdatera nuvarande lagstiftning och införa nya bestämmelser som rör just transport av farliga ämnen. Lagförslaget innebär att vi tillämpar Finlands lag om transport av farliga ämnen på Åland med vissa avvikelser som beaktar den åländska myndighetsstrukturen. Den nuvarande lagen om transport av farliga ämnen är från 1976 och den upphävs samtidigt. Jag kan säga så här också att transport av farliga ämnen och överlag vägtransporter så regleras i hög grad av internationella avtal och överenskommelser. Vi kan se det mera genom lagstiftning som denna implementeras i nationell lagstiftning. På Åland så saknar vi stort kompetens på området. Och så vitt utskottet vet och tänker inte heller något att vinna på att i sak avvika från övriga länder som har implementerat lagstiftningen i fråga. Det blir helt enkelt bättre ordning om länder sinsemellan har samma reglering vad gäller transport av farliga ämnen. Således så står vi här återigen inför en situation där vi i teorin på Åland har egen behörighet över en fråga. Men i praktiken är hänvisade till att använda den finska lagen via blankettlagstiftning. I stort sett så är regelverkets innehåll detsamma som idag, men med ytterligare tillägg som är anpassade till dagens värld. Och det är landskapet och polisens ansvar att utöva tillsyn på de som transporterar och förvarar farliga ämnen. Och idag så saknas det en tillfredsställande struktur för hur de här frågorna sköts på Åland. Och utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att se över ansvarsfrågan och se till att farligt gods får en tillfredsställande tillsyn på Åland. Utskottet föreslår att lagen antas, och som en parentes så kan jag säga att det här ärendet så behöver vi på att behandla en vecka ungefär. Det är en blankettlagstiftning om man jämför med den här avskaffande av sjukkostnadsavdraget som behandlades i 2 dagar. När man pratar lite om
talmannen,
vad som är viktigt.
Talmannen påminner om att vi håller oss till det ämne som nu behandlas.
Tack talman.
Varsågod, fortsätt. Anförandet var klart och det betyder att vi har 3 repliker. Den inledande repliken går till lagtingsledamot Simon Pavels. Varsågod.
Tack herr talman, och jag vill tacka utskottet och dess ordförande för en bra behandling av det här ärendet. Och speciellt för den sista meningen där det står att det är utskottets mening viktigt att prioritera beredskapsfrågor. Det håller jag helt med om i de här tiderna vi lever just nu, och det är en bra signal också att vi håller det. Att vi håller den signalen från lagtinget till omvärlden, till våra samarbetspartners och och Finland framförallt, att vi är aktiva i den här frågan. Vi vill delta i alla de här samarbetena som gäller beredskap, och att den här frågan är något som är väldigt viktigt för oss här på Åland. Det är bra att det finns med i det här betänkandet också. Tack.
Okej, och utskottsordförande avstår från repliksvar. Önskar lagtingsledamot Pavels ha sin andra replik. Och det avstår ledamot Pavels ifrån, och det betyder att följande replik går till lagtingsledamot Anders Holmberg. Varsågod.
Talman, jag var ju med i utskottet lite och lyssnade på hur vi tänkte kring den här behandlingen. Det står ju här då i ert utskottets betänkande att utskottet har erfarit att tillsynsutövningen kommer att kräva extra resurser för att säkerställa efterlevnaden av regelverket. Kan ordförande berätta lite av vad det här kommer innebära i kostnader? Är det kostnadsdrivande eller hur kommer det se ut?
Replik, svar, utskottsordförande Wikström, varsågod.
Jo, tack herr talman. Visst kommer det att krävas någon som hanterar tillsynen både här på landskapet och kanske också i samarbete med polisen. Men det är väl betonat att det är upp till landskapsregeringen att bedöma hur de här resurserna ska, om det ska prioriteras resurser någon annanstans ifrån eller om det ska läggas till nya resurser. Men det kommer att kräva ett visst tillsyn. Någon måste göra det. Tack.
Andra replik, lagtingsledamot Holmberg. Varsågod.
Talman, tillsynen är viktig. Och då är frågan liksom vem som ska sköta den idag. För det här är någonting som pågår. Och det är otroligt viktigt att tillsynen efterlevs. Och jag menar, det är ju inte bra om det står till exempel släp med farligt gods någonstans som inte övervakas och så vidare. Och då är det ju liksom frågan att även om den här lagen nu ska träda i kraft så måste ju finnas en tillsyn som fungerar nu. Är det någonting som man diskuterar i utskottet? Hur ser det ut idag? För att det måste ju fungera nu också.
Repliksvar, utskottsordförande Wikström, varsågod.
Jo, tack herr talman. Utskottet har erfarit att tillsynsarbete och hur tillsynen sköts idag, det kan göras bättre, att det är inte tillfredsställande hur det här sköts idag. Och det är också därför som utskottet uppmanar landskapsregeringen att ta tag i frågan och garantera att den här tillsynen sköts på ett tillfredsställande sätt. Tack.
Följande replik går till lagtingsledamot Lis Mattsson. Varsågod.
Tack talman och tack utskottsordförande för presentationen. Nu kom det fram lite här, men jag vill också förtydliga att vi i utskottet just såg att det kommer att krävas lite extra resurser för att säkerställa efterlevnaden av det här nya regelverket som kommer nu då, att det här är en delad behörighet mellan Finland och Åland. Och annars tycker jag att vi hade en effektiv och bra behandling i utskottet, men jag ville nog lyfta den saken för att ofta frågar vi oss också vad olika lagstiftningar kommer att innebära i resurser. Och det här är ju en sån, men också en viktig lagstiftning såklart, men som påför extra arbete.
Repliksvar, utskottsordförande Wikström.
Tack herr talman. Visst, det kommer att krävas någon som hanterar de här frågorna. Extra resurser, det är upp till landskapsregeringen att besluta hur man hanterar den här resurseringsfrågan, om man vill tillföra en helt ny tjänsteman som gör det här eller om man omprioriterar inom befintlig verksamhet. Tack.
Andra replik till lagtingsledamot Mattsson. Varsågod.
Tack talman, och där kan jag återge att vi inom utskottet också hade goda diskussioner kring just beredskapsfrågorna och hur man kanske kunde koppla de här extra resurserna till det också. Så att, ja, men tack för en god behandling i utskottet.
Och utskottsordförande Wikström avstår från sin svarsreplik, och det betyder att följande anförande ska hållas, och det är lagtingsledamot Benny Pettersson. Varsågod.
Talman, säker transport av farligt gods är en grundpelare för att upprätthålla både vår samhällsstruktur och beredskap. Dessa transporter sker ofta i det fördolda, men deras betydelse för vår vardag och beredskap ska inte överskattas. Underskattas ska det vara. Det är därför avgörande att vårt regelverk ständigt uppdateras och följer de senaste kraven. Regelverken som är exempelvis ADR till lands och IMDG till sjöss existerar just för att minimera riskerna och säkerställa trygg hantering av farliga ämnen. Med det sagt hade det blivit uppenbart att vår nuvarande lagstiftning behöver anpassas för att säkerställa att tillsyn och kontroll sker på ett effektivt sätt. Landskapsregeringen kommer att hantera förvaltningen medan polisen och andra myndigheter agerar inom sina befogenheter för att sköta tillsynen rent praktiskt. Här är det viktigt att understryka att vi så långt det är möjligt bör utnyttja befintliga ärendehanteringssystem för att undvika onödiga kostnader. Transporter av farligt gods är gränsöverskridande och transportörerna gynnas att reglerna inte skiljer sig från dem i riket. Detta säkerställer att ökade kostnader inte belastar transportörerna i onödan. Även för polisen är likvärdiga regler av stor betydelse eftersom utbildning, utrustning och rättstillämpning då kan hållas på samma nivå, vilket i sin tur minskar tilläggskostnader. En särskilt viktig aspekt i tillsynen av tryckbärande anordningar och tankar, framförallt när det gäller vätgas. Vätgasen kan mycket väl bli en central del av Ålands näringsliv framöver. Och för att säkerställa säkerheten måste vi ha en lagstiftning som tar hänsyn till vätgasens unika egenskaper. Sammanfattningsvis står vi inför en lagstiftningsuppdatering som inte bara förbättrar säkerheten kring farligt gods utan också ser till att våra regler harmoniserar med rikets och underlättar för både transportörer och myndigheter. Det är genom proaktivt arbete och samarbete vi kan skapa en trygg, stabil grund för transporter av farligt gods. Tack till mina kollegor i utskottet för konstruktiva diskussioner och deras engagemang i denna viktiga fråga. Tack.
Och då konstaterar talmannen att det inte finns några repliker. Det finns inte några flera lagningsledamöter som begär anföranden, och då konstaterar jag att diskussionen är avslutad och vi övergår i detaljbehandling. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Först föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om transport av farliga ämnen. Lagförslaget är godkänt. Sedan föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Sedan föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslag om marknadskontrollen av vissa produkter för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Sedan föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 64 § vägtrafiklagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Sedan föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. Och då har vi kommit så långt som till punkt 9 på dagens lista. Och rubriken för det är ändring av landskapslagen om energideklarationer. Först tillåts och det är lagförslaget nummer 21/2023-24 och det är social- och miljöutskottets ursäkta, nu är jag på fel punkt. Nej. Jag tyckte det lät som en upprepning, men det var det inte. Först tillåts, det är alltså social- och miljöutskottets betänkande nummer 7/2023-2024. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion. Utskottsordförande, lagtingsledamot Christian Wikström, varsågod.
Tack, herr talman. Ja, ändring av landskapslagen om energideklarationer. Här föreslår landskapsregeringen ändringar i lagstiftningen om energideklarationer så att en byggnads energiprestanda i energideklarationen anges som byggnadens primära energital. Lagstiftningen i fråga som vi diskuterar så syftar till att korrigera tekniska detaljer i befintlig lagstiftning och tar alltså inte upp den senaste revideringen från EU som klubbades i Bryssel i maj 2024. Det blir en senare fråga. Och utskottet har erfarit att regelverket om energideklarationer är svårtolkade för gemene man att sätta sig in i. Det är svårt att förstå de här frågorna. Vi har ägnat en hel del tid åt att lära oss hur det fungerar. Som exempel så kan man säga att när man bygger ett nytt hus så kan en byggnad få energideklaration som A, eller högsta deklarationen. Men sen när man har bott ett antal år i samma hus och kanske vill sälja huset, så begär man en ny energideklaration på samma hus och får då en lägre grad i energideklarationen, trots att det är exakt samma hus. Och det är till följd av att energideklarationer baserar sig delvis på faktisk förbrukning av energi, det vill säga hur mycket energi som hushållet konsumerar och inte hur tätt det är eller hur väl isolerat det är, hur lätt det är att huset släpper ifrån sig värme. Och sen är det också beroende på vilka energislag som används så kan, och påverkar också energideklarationen som sådan. Så på det viset så säger energideklarationen inte särskilt mycket om en byggnads faktiska energiprestanda. Hur effektiva de är på att isolera värme. Eller om driftskostnaden för den delen. Vilket gör att de i mångt och mycket kan vara missvisande när man upprättar dem. Det beror alltså mycket mer på hur mycket energi de inneboende konsumerar. Och vilken typ av energi som används för att producera värme eller egen energi i huset. Nå, hur som helst, det här är en lagstiftning som berör i huvudsak detaljer. Och nästa revidering av landskapslagen om energideklarationer kommer att bli något större än denna. Och då talar jag förstås om revideringen som klubbades i maj 2024. Den innehåller större förändringar. Och i samband med att landskapet då går igenom nästa lagstiftningspaket som kommer från Bryssel så vill utskottet skicka följande vägkost till landskapsregeringen. Och det är egentligen det att försöka att se till att den administrativa bördan minskas så långt som möjligt och att den enskilde blir påverkad så lite som möjligt innanför ramen av vår behörighet här på Åland. Avslutningsvis så föreslår utskottet att lagförslaget antas. Tack, herr talman.
En replik har begärt, så det är lagtingsledamot Stellan Egeland. Varsågod.
Tack, talman. Jo, jag är glad att utskottet tar upp de, eller i alla fall några av de punkterna som jag nämnde i gruppanförandet om det här. Och det är ju tyvärr så att även om andemeningen med lagförslaget är god, så tappar man ju lite av udden när man ändå kan kompensera för ett hus som är dåligt byggt och har dålig isolering genom att sätta på, räkna in olika faktorer eller montera solpaneler. Det var bara det. Tack.
Replik, svar, utskottsordförande Wikström.
Jo, tack, herr talman. Det beror ju på ett direktiv och det finns olika typer av undantag som också går förbi den här regeln, huvudregeln för hur det här ska beräknas. Så det är inte nog att säga att det är svårt att förstå. Det är väldigt svårt att förstå hur man har tänkt när man upprättar de här energideklarationerna. Till följd av att det inte handlar om bara isolering, det handlar inte bara om energislag, det handlar också om förbrukning. Och ja, vi får se vad nästa revidering för med sig och hoppas att det blir någonting bättre då. Tack.
Och lagtingsledamot Egeland meddelar att han inte vill ha sin andra replik, och då betyder det att följande anförande ska hållas av lagtingsledamot Robert Mansén. Varsågod.
Talman, det jag särskilt tar med mig från utskottsarbetet gällande lagförslaget om energideklarationer är att det finns en viss diskrepans mellan teori och praktik. Det finns en tydlig förbättringspotential över tid för att nå syfte med lagstiftningen om energideklarationer. Energideklarationer har blivit viktigare i takt med ökat engagemang för klimatfrågor och energieffektivitet. Strängare regelverk kräver att fastigheter uppfyller högre energistandarder med fokus på förnybar energi och minskade utsläpp. Teknisk utveckling gör mätningarna mer noggranna och fastigheterna med god energiprestanda blir mer attraktiva på marknaden. Energideklarationer används också för att identifiera åtgärder som minskar energiförbrukningen, vilket gynnar både fastighetsägare och hyresgäster genom lägre kostnader och förbättrad inomhusmiljö. Allt detta är riktigt bra och syftet är i teorin tydligt. Men energideklarationer upplevs också bland brukarna som komplicerade och knepiga. Något som diskuterades och framkom under utskottsarbetet var att det så kallade brukarbeteendet mer eller mindre helt förbises i bedömningen av en byggnads energideklaration. Det handlar om individuella variationer som beror på det inneboendes levnadsvanor och energimedvetenhet. Det har givetvis betydelse på energiförbrukningen ifall det inneboende är slösaktiga eller sparaktiga energiförbrukare. Likaså blir en energideklaration inaktuell och missvisande om fastigheten renoveras eller om energikostnader och teknik förändras över tiden. Ett lite märkligt faktum är till exempel att vedeldning påverkar energideklarationens resultat påtagligt negativt. Det borde snarare vara till en fördel för den samhälleliga resiliensen ifall fastigheters uppvärmning och energiförbrukning kan skötas med egna lokala energikällor. Det kan vara sol, vind och bioenergi i form av just vedeldning. Talman, allt det här kokar ner i vad som även nämns i utskottets betänkande, där det konstateras att landskapsregeringen kommer att behöva se över regelverket givet den senaste revideringen på EU-nivå. Och att regelverkets inverkan på energiförbrukningen bör vara i paritet med reglernas administrativa börda. Sammanfattningsvis så behöver teori och praktik följas åt för att ge önskvärd effekt. Det vi har att förvänta oss är fortsatt teknologisk utveckling, anpassad mer tydlig lagstiftning och ekonomiska incitament. Det är det som kommer att driva utvecklingen framåt och göra att energideklarationer kan spela en central roll i både klimatarbete och fastighetsekonomin. Talman, slutligen vill jag säga att Centern stöder betänkandet. Tack, talman.
Två repliker har begärts och replikväxlingen inleds av lagtingsledamot Stellan Egeland. Varsågod.
Tack, talman. Jo, jag vet ju att energifrågor intresserar ledamoten. Och därför funderar jag på om han har lagt någon vikt vid de här viktningarna av olika primärenergikällor som tillförs fastigheten. Jag kan ju anse att de är väldigt missvisande. Det där solenergi är faktor 0,0 då, medan fjärrvärme har 0,7 och el har 1,6. Fjärrvärme får ju då en låg faktor på grund av att det ska vara en mer effektiv energiåtervinning. Men fjärrvärme är ju egentligen bara något som man ett sätt att transportera primärenergin på. Den kan ju framställas med oljeeldning med fördel, vilket också ofta sker. Har ledamoten funderat något kring dessa frågor?
Repliksvar, ledamot Mansén, varsågod.
Tack, talman. Tack, ledamot Egeland. Det var en relevant fråga i det stora hela, kan jag säga. Jag har funderat kring det här, men i det här gällande lagförslaget så som berör mer en teknisk förändring, så att säga, så är det precis som utskottet kokar ner det i, att det här är ju finns behov framöver för landskapsregeringen att komma tillbaka med de här frågorna. Så att det är högst relevant frågeställning som ledamot Egeland lyfter, och jag har förhoppningar att vi kan fortsätta det i kommande lagförslag.
Andra replik, ledamot Egeland, varsågod.
Tack, talman, och tack för svaret. Det glädjer mig att ni kommer fortsätta att titta på det, för nu är det ju faktiskt väldigt märkligt att el då har en faktor som är 1,6 och fjärrvärme 0,7, även om fjärrvärmen kan vara producerad med precis vad som helst. Den kan vara producerad med olja, i princip så kan den vara producerad med el. Och den har ju också ganska höga förluster beroende på hur långt bort i fjärrvärmenätet man ligger. Vilket naturligtvis, förluster är ju naturligtvis alltid av ondo när vi pratar om energi. Tack.
Andra replik, svar ledamot Mansén, varsågod.
Tack, talman. För att det inte blir allt för tekniskt så kan jag väl säga att jag håller med resonemanget. Det vi pratar om energibärare och kanske energins ursprung egentligen som bör spela in. Så att jag tror vi får säkert anledning och förhoppningsvis anledning att återkomma till det här. Tack.
Följande replik ges till lagtingsledamot Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack, herr talman, och tack ledamot Mansén för kompletteringen där. Det är särskilt intressant det här med vedeldningen, att det påverkas negativt. Vi diskuterar just här beredskapsfrågor och det är ju så att med den här typen av energideklarationer så då man missgynnar ju, eller det blir som ett omvänt incitament, nu kommer jag inte på ordet vad det är för ord, men att faktiskt ha hus och elda med ved och bygga eldstäder. För marknadsvärdet på huset blir lägre om du har en lägre energideklaration. Så är det ett beredskapsperspektiv så är det problematiskt det här att man genom direktiv sänker då energi, vad heter det? Ja, tack.
Repliksvar, ledamot Mansén, varsågod.
Tack, talman. Jag var väl egentligen inne på det här rätt långt i mitt anförande som sagt, men det är mycket som talar för att den här EU-regelverket inte riktigt tar våra förhållanden i beaktande fullt ut. Så det här är någonting som vi behöver, tycker jag, med tanke på vårt geografiska läge, bevaka helt enkelt från både, handlar om både Norden överlag, men framförallt Åland i det här fallet. Tack.
Och ledamoten Wikström meddelar att han inte vill ha sin andra replik, och det betyder att anförandet är klart. Jag noterar inte flera anföranden och konstaterar att diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Och då börjar vi med, och det är det enda vi gör, föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om energideklaration för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Och lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. Och då fortsätter vi och vänder blad. Ytterligare en enda behandling, det är punkt 10 på dagens lista. Det är redogörelse över årsredovisning per 31.12.2023. Det är en redogörelse nummer 3, 2023-2024. Och det är finans- och näringsutskottets betänkande nummer 14, 2023-2024. Med anledning av en massa annat som händer här idag så avförs det här ärendet från dagens lista och det tas upp på nytt på måndagens plenum. Och det betyder att det återstår några saker för kännedom. Det är punkt 11 för kännedom. Godkännande av statsrådets förordning om ändring av normen 1 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar. Det är republikens presidents framställning nummer 7/2023-2024. Talmannen har i enlighet med 31 paragrafen andra momentet i lagtingsordningen beslutat sända det här ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför på remiss vid ett senare plenum. Det var alltså bara till kännedom. Vi fortsätter med betänkanden för kännedom och det är punkt nummer 12 på dagens lista. Höjning och indexering av avbytarstödet, lagförslaget nummer 19, 2023-2024 samt finans- och näringsutskottets betänkande nummer 15, 2023-2024. Ärendet tas upp till behandling vid plenum måndagen den 30 september 2024. Och vi fortsätter, nummer 13, även till kännedom, översyn av organisationsregler för utkomstskyddet och arbetsmarknadsservicen. Det är lagförslag nummer 25, 2023-2024. Det är finans- och näringsutskottets betänkande nummer 18, 2023-2024. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum måndagen den 30 september 2024. Och vi fortsätter på listan och kommer till punkt nummer 14. Ny blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Det är fråga om lagförslag nummer 26 2023-2024 jämte finans- och näringsutskottets betänkande nummer 19 2023-2024. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum måndagen den 30 september. Och då är det ju meddelat från talmanskonferensen att nästa plenum kommer att äga rum idag efter det här pågående plenumet. Och nu har vi klockan exakt 12. Och då skulle vi lämpligen göra som så att nästa plenum är klockan 12.30 idag om en halvtimme. Och det här plenumet är därmed avslutat.